varför blir inte alla helade? Det predikade jag om förra söndagen och jag ska fortsätta att predika idag. Det är ju en jätteviktig fråga. Och därför skulle jag vilja att du verkligen lyssnade, både du som är med på nätet och du som är här idag. Att du verkligen lyssnar. För jag menar, så som väldigt många kristna har det, är så långt ifrån Guds plan. För att han vill att du ska leva i välsignelse. Han vill att du ska vara frisk. Han vill att du ska må bra. Att du ska ha det bra. Lidanden, prövningar ingår i paketet. Du, för att du ska bli en gudsman eller gudskvinna så måste du gå igenom lidanden och prövningar och svårigheter. Men det är inte på det planet när det gäller sjukdomar. Och det är inte meningen att ovälsignelse ska följa dig hela livet, utan välsignelse ska följa dig. Så därför är detta jätteviktigt. Du har möjlighet att gå in och på nätet och lyssna på förra predikan, eller om du går in på hemsidan, för att, alltså att du låter detta få genomsyra dig, vad Gud har för plan med dig och ditt liv. Det är, förra gången så var jag inne på detta, att alltså det mest grundläggande när det gäller helande, det är ju så här, det är att du tror att Jesus, han dog på korset och tog dina synder på sig och dina sjukdomar på sig. Och därför är det alltså att det är samma princip som när man blir frälst. Det är alltså att det är inte genom gärningar, det är inte vad du gör genom vad du gör, utan det är vad Jesus har gjort. Alltså, därför är det så viktigt att du har en trygg tro. Att du har en trygg tro på Jesus. Att du vet, jag är frälst. Jag har en underbar gemenskap med Gud, med Jesus och med den helige ande. Då är du alltså, för att det här med helande, det är liksom, följer samma andliga princip. Ja, men vi ska ju alla dö en gång. Ja visst, det ska vi göra. Och det är så att du kan inte liksom be om helande längre än den tid som Herren har bestämt för ditt liv. Men att han vill ju att du ska fullborda ditt lopp. Att Guds plan ska gå i fullbordan. Jag tar några lite kort bara det som jag var inne på förra gången också. Alltså det som otro är alltså ett sånt oerhört stort hinder. Och Jesus säger att när den helige ande kommer så ska han överbevisa om synd. För de tror inte på mig. Så otro är synd. Och det är få gånger som Jesus är så upprörd som när lärjungarna hade försökt att driva ut en ond ande och de kunde inte. Och alltså, så här, hur länge ska jag stå ut med er? För att de hade någonting som du och jag, om vi liksom kommer i det diket, så måste vi be Gud om förlåtelse och komma igenom där. Jag nämnde också att det du säger har en så stor betydelse. Ja, nu är det höst. Ja, nu kommer jag brukar alltid få influensa då. Eller ja, nu Och så pratar man om sina sjukdomar och hur hemskt det är. Och det, så hade jag det förra året också. Det brukar vara så. Eller ja, det, när solen skiner är det bra, men när hösten kommer, då blir jag alltid deprimerad. Alltså, så det är ju inte Guds plan. Alltså, Gud är en god Gud som har goda planer för dig. Därför måste du, alltså det är viktigt att du som är sjuk, att du frågar dig: Herre, vad är det som hindrar helandet i mitt liv? Jag ställer den frågan en gång till dig. Vad är det som hindrar helandet i mitt liv? Eller vad är det som hindrar välsignelserna i mitt liv som du har lovat? Alltså det är ju en fråga som var och en behöver ställa sig. För det finns alltså, kan vara så många olika orsaker. Men det här med att hur man talar har väldigt stor betydelse. Det var som Glenn sa här förut, alltså tala ordet. Säg ordet. Att negativt tal, det är förödande. Skvaller, det är förödande. Det är många saker som kan hindra Guds plan när det gäller helande för dig och mig. Och idag ska jag vara inne på ett område som egentligen inte talas så väldigt mycket om. Och som det behöver talas om. Och det är alltså med demoner, alltså onda andar. Hela djävulens makt och strategi. Vi ska börja läsa i Efesierbrevet 6 kapitel. Nu får ni vara med och be till Gud att jag får för fram det som Herren har lagt på mitt hjärta. Så att det går in i ditt hjärta på rätt sätt. Så här står det i Efesierbrevet 6 och 10. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Så det är alltså meningen att du ska stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Så det finns alltså, som Paulus skriver här, alltså det finns ondskans andefurstar här i världen. Det finns väldigheter, andliga ondskans väldigheter. Det finns världshärskare i den här världen. Djävulska världshärskare här i mörkret. Och det finns ondskans andemakter i himlarna. Där liksom djävulen sitter i topp. Och därför ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Djävulen har en väldig makt, men Gud är större. Gud har all makt. Jesus sa, jag har all makt i himlen och på jorden. Gud skulle bara kunna göra så här och direkt förpassa djävulen och hela hans anhang ner i helvetet där det brinner, dit han är på väg. Dit. Men varför gör inte Gud det nu? Jo, för att du och jag och så många som möjligt ska fatta vad Jesus har gjort. För att Gud är rättvis. Han kommer att straffa de människor. Det finns ett helvete som egentligen är tänkt för djävulen och hans anhang. Men dit är det många människor som kommer bara för att de inte har tagit emot vad Jesus gjorde på Golgata. Men därför är det alltså det är Guds barmhärtighet och kärlek mot oss människor som det ändå finns utrymme för djävulen här i vår värld. Och djävulen är överst, längst ner på skalan där har vi demoner eller onda andar. Jag läste, det var lite, när jag skulle predika om det här, så fick jag se i Bohuslänningen här i veckan om Ingmar Bergman. Det är 100 år då sedan han föddes tydligen. Så skriver han så här, han talade ofta om sina egna demoner. Det ångestinfall som präglade både hans liv och hans konst. De ser väldigt vanliga ut, lite bleka och prydligt klädda. Så beskriver Ingmar Bergman sina demoner i SVT:s dokumentär. Och han kämpade länge med sina demoner. Och plågoandarna kom ofta på natten. Och demonerna är oräkneliga, anlände vid de mest olämpliga tidpunkter och skapar panik och terror, sa Bergman i en intervju 2001. Alltså, så att det här med onda andar och hur det fungerar ute i vanliga, i hela världen. Men det är inte det jag ska tala om idag. Utan det är hur onda andar påverkar dig och mig. Vi som är frälsta. Och därför så är det ju alltså att det här är ett område som det är oerhört viktigt att du och jag vinner seger. För att vi har all makt är given till oss genom kraften i Jesus och Jesu blod och Jesu namn. Så därför så är det alltså att det här med hur demoner verkar och plåg. Alltså en demon, vad är en demon? Det är en person. Onda andar är personer utan kropp. Därför så söker de alltid att få tag i en kropp. När Jesus var en man som var besatt av onda andar. När Jesus frågade vad han hette så var det legion. Det betyder 6000. Om för att det som är typiskt för demoner, det är ju att de ljuger. De vill gärna ljuga. Men om det nu var 6000, men i alla fall, de bad Jesus skicka in oss i några djur istället. Och så var det så Jesus tillät de onda andarna fara in i svinen. 2000 svin dog på grund av de här onda andarna får in i svinen istället. Och mannen blev fri. Så det är som alltså att vi måste förstå att det här med demoner, det är, eller onda andar, det är en verklighet. Och Jesus, när Jesus uppstod från de döda, så var det den första som kom, som fick se Jesus uppstånden. Det var Maria från Magdala. Och från henne hade han drivit ut 7 onda andar. Förstår du? Det är så viktigt att veta, för att jag är säker efter den här predikan så kommer det människor till mig och vill att jag ska be och driva ut den onda anden som de har. Så de har förstått att det här är ju alltså demoniskt det som ligger bakom. Så är det så här att det är ingen skam över det. Det var ingen skam med Maria från Magdala att hon hade haft 7 onda andar. Och sen är det, för det är ju första steget till att bli befriad från onda andar, det är att du vet, det här är inte jag. det här är inte jag. Det är en annan här som har trängt in i mitt liv och förstör mitt liv. Så att när man driver ut en ond ande, så talar man till den personen, den anden alltså, och inte till den människan som har blivit bunden utav en demon. Demoner har olika personlighet. Det finns en del, det finns några som är fruktansande. Har du haft fruktan någon gång sen du blev frälst? Alltså att veta att det här är ju alltså det här är inget, det finns ingen rim och reson i det hela. Men jag är ju frälst, jag är ett Guds barn. Men alltså det finns en fruktans ande, men Jesus eller Guds ord säger, ni har inte fått en fruktans ande, ni har fått en kärlekens och tuktens och ande. Så att det är så viktigt att veta vad det är som ligger bakom. Och ibland så kan det vara bra att veta hur har det här onda anden kommit in i mitt liv. Jag ska ta något först. Alltså, man måste skilja på köttets gärningar och demoniskt. För att det är viktigt att veta om det är köttet eller en demon som du brottas med, om man säger så. Du ska korsfästa köttet varje dag, men du kan inte korsfästa en demon. Du kan inte kasta ut köttet. Det har du med dig hela livet så länge du lever här i världen. Men du kan kasta ut en demon. I Matteus 26:41 står det: håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. I Romarbrevet 8:7 så står det: köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. I Galaterbrevet 5:17: till köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. De som tillhör Kristus, så i Galaterbrevet 5:24, de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Så att jag tar en enkel bild. Det var för ett tag sedan när jag kom till ICA i Dingle och skulle ta ut pengar i bankomaten. Så låg det 500 kronor där. Någon som hade glömt att ta, alltså hade tagit ut 500 kronor men glömt att ta pengarna. Vad säger köttet? Du står ju här vid bankomaten. Det är ju inget konstigt om du tar de 500 och stoppar dem i fickan. Får skylla sig själv. Och så säger han: nej, det är inte rätt att göra så. Ta och gå bort och till kassörskan där vid kassan och lämna den. Men jag valde att lyssna på anden. Så jag gick bort där och så sa: det är någon som har glömt 500 kronor här, men du kan väl ta den så kanske någon kommer in här och säger: jag tog ut pengar men jag glömde att ta dem. Men förstår ni alltså att köttet och anden, de strider mot varandra. Det kommer du aldrig ifrån. Men du måste också känna igen det här är demoniskt. Hur verkar de onda andarna? Alltså, då ska jag läsa ifrån så det som heter. Här har vi det. I Matteus 18 och 21, då kan du ta fram det. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom: jag säger inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Och jag har kollat vad det betyder. Jo, det var 60 miljoner dagslöner. Han var skyldig 60 miljoner dagslöner. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn skulle, och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Det är alltså 100 dagslöner. Han tog fast honom och ville strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske fader göra med er om ni inte var en av hjärtat förlåter sin broder. Och det här där det står att: och i sin vrede överlämnar hans herre honom till fångvaktarna. Så i grundtexten på grekiska så står det torterarna. Och det är alltså ett namn på onda andar. Så att, och det är ju så många ställen i Guds ord som det står alltså att om inte vi förlåter så kommer inte Gud att förlåta oss heller. Och alltså det här är ju alltså så många kristna, tror jag, runt om i vårt land och i vår värld som är torterade av demoner därför att de vägrar förlåta en annan människa. Alltså, om det är någon som du inte har förlåtit så är det liksom, det vilar en förbannelse över dig. Och du undrar, men varför? Och så är det för att det är någon som du inte har förlåtit. Och du vet, vi allesammans har ju fått möta sådant så att där människor har behandlat oss illa. Och en del har ju fruktansvärda erfarenheter bakom sig hur de har blivit illa behandlade. Men det är ändå så. Det är alltså så oerhört viktigt att förlåta. Och där är ju någonting. Du behöver inte hålla på och fiska, för jag tror att den helige ande lyfter upp det så här: den har du förlåtit, honom har du inte förlåtit, henne har du inte förlåtit. Så är det så oerhört viktigt. Här är kanske, jag tror att många skulle bli helade och de blir befriade från den här demonen, den här torteraren i deras liv. Och han kan tortera, ja men det, demoner under andarna, de kan tortera själsligt, det kan kroppsligt, med sjukdomar. Det finns så mycket som bredd i ondskans värld. där det bara är alltså att förlåta. Och Jesus säger så här, alltså hela den här långa berättelsen går ju ut på att tala om hur viktigt det är att du av hjärtat förlåter den som har gjort dig illa. Och alltså det är inte ett känslobeslut, utan det är ett beslut. Ja, men det finns de som det finns ju exempel. Vi har ju Joyce Meyer som berättar då att hennes pappa utnyttjade henne sexuellt under många år. Det är fruktansvärt. Kan man förlåta sånt? Att Joyce Meyer har gjort det. Och berättat öppet om det. Och när pappan var på ålderdomshemmet så åkte Joyce och hennes man dit och hälsade på honom regelbundet. Och sen en dag så sa pappan: Joyce, kan du förlåta mig? Ja, sa. Det slutade med att hon fick be till Gud med honom. Han blev frälst och hon döpte honom innan han gick hem till Herren. Men förstår du, alltså det är förlåta. Och sen är det så här att vi kristna, vi vet ju att vi ska förlåta. Och så är det så lätt att säga, ja, jag förlåter. Och så ligger det där och pyr in under ändå. Och då har alltså djävulen fortfarande ett inflytande i ditt liv genom sina demoner. Därför är det så oerhört viktigt det här med att förlåta, av hjärtat förlåta. Och det behöver både du och jag ha hjälp av den helige ande så vi kan förlåta. Ja, men, jag vet ju att ni som kommer ifrån krigsområde eller kommer från Afghanistan, så är det så här, alltså en del har ju varit med om så fruktansvärda saker, men ska man komma vidare i livet som kristen så måste man förlåta. Det är avgörande. Ja, de här onda andar kan komma in på många olika sätt. För man behöver ta reda på hur har det kommit in i mitt liv. Det kan ju vara att jag inte har förlåtit. Men det kan vara också att man vid något tillfälle i livet har öppnat sig för New Age eller okult av något slag. Det behövs så lite. Det räcker med att man kanske på skoj någon gång, eller när man var sökare och ville liksom hitta sanningen, så kom man in på det okulta. Allt okult är det hatar här. För ja, men, tänk alla nu som håller på med yoga och New Age som sprider sig in i kyrkorna. Det är ju fruktansvärt. Och därför är det så att det här måste man alltså gå emot och befalla. Och alltså hur gör man? Ja, jag tror alltså när det gäller det här med att vi ska i slutet på mötet här nu, så ska vi inbjuda så att de som vill ha förbön för sjukdom eller någonting, så ska vi be för dem. Om det är någon som vill bli frälst så kan de också få komma fram. Men sen så tror jag sen när det gäller det här med att driva ut onda andar, så ska man inte göra det offentligt. Man behöver liksom vara rädd om den människan som känner jag är faktiskt bunden på det här området. Jag är bunden när det gäller det här med otroligt. Det finns en otuktsande som liksom driver mig till att göra saker som jag inte som jag egentligen inte vill. Eller det finns en... Jag kan bli så arg, så ilsk. Jag skulle kunna mörda någon när jag blir så här riktigt arg. Och jag vill inte, jag vet inte vad det är som kommer över mig. Förstår du? Då behöver man befrielse. Rakt upp och ner, en befrielse. Och därför får du gärna komma till mig, eller om du går till någon som du har förtroende för. För liksom det som Glenn var inne på förut. Alltså vi har fått en kraft. Så när vi ödmjukar oss under Guds mäktiga hand så kan vi stå emot djävulen. Och du kan stå emot attacker från demoner på direkt, om man säger så. Eller avslöjade direkt. Du är fruktansande. I Jesu namn, försvinn. Jag binder dig, jag driver ut dig. Du har inte med mig att göra, det kan du göra. Men ibland så behöver man alltså få riktig själavård. Och då är alltså att man behöver bli fri. Man är bunden utav människofruktan. Och för, alltså det är order uppifrån, från djävulen till alla de här fotfolket i hans armé. Alltså, gör allt du kan för att människor som inte är frälsta, att de inte liksom söker sig till de kristna. Och de som är frälsta, gör allt ni kan för att de ska bli så nedstämda och fulla av tvivel och problem. Så att till slut säger de, nej, nu orkar jag inte med det här längre. Och så lämnar de Jesus. Och så de här kristna då, som fortsätter att vara brinnande för Jesus. Så är det order från djävulen. Se till att binda dem på det ena eller andra sättet. Så att inte Guds plan går i fullbordan i deras liv. Så förstår du. Du måste. Om du är frälst och döpt och andedöpt och brinner för Jesus, så har du ändå liksom alltså att det finns en andevärld som du har att kämpa emot. Och som du måste stå emot och som du måste avslöja. Och det är så här alltså att om du misslyckas så är det inte kört. Utan det finns alltid. Och hur livet har varit hittills. Om ditt kristna liv bara har varit alltså egentligen ett elände. Så ska du veta, så ska det inte vara. Nu ger jag mig inte. Nu måste jag få komma igenom. Det gäller oss personligen och det gäller också oss som församling här. Så nu ger vi oss inte. Nu tolererar vi inte det här längre. Utan vi vill ha ett genombrott i den här bygden. Jag vill att du och vi allesammans ska liksom leva i seger. För det finns inget effektivare sätt för Guds rikes framgång än att du lever i seger. Och jag, att vi tillsammans lever i seger. För Gud har en plan för oss. Så att även om jag nästa söndag, jag säger det på en gång. Nästa söndag så kommer vi ju då ha kafé alltså. Nej, kafégudstjänst. Och då finns det tillfälle att ställa frågor där på det här området. Men varför blir inte alla helade? Alltså, onda andar, de kan tvinga dig att göra det som du inte vill. Onda andra ligger bakom all slags missbruk. Det kan vara alkohol. Det kan vara mat. Det kan vara droger. Det kan vara att man inte äter, anorexi, bulimi. Det är demoner som ligger bakom. Och alltså, så därför är det så viktigt att när du är attackerad på olika sätt, att du liksom inte skyller på dig. Det är mig det är fel på. Och jag är en så dålig kristen och därför är det som det är. Det är djävulska krafter som ligger bakom som vill trycka ner dig. Alltså, förkastelse. Så många kristna det är som kämpar med detta. Jag tror inte syndare ute i världen, de kämpar inte med det. Jag tror inte muslimer gör det heller. Men kristna, så många kristna som är så, jag är inte värdig. Ingen älskar mig på riktigt. Jag är utanför. Jesus älskar dig. Men djävulen vill övertyga dig att han älskar alla andra men inte dig. Inte alla kristna har det på det sättet. Det kan vara olika. Men förstå, att hitta vilket område det är som du är attackerad. För att om du går omkring och tycker att du är en dålig kristen, men snälla någon, vem vill bli som dig? Va? Om du är deprimerad och ledsen, vem vill bli som dig? Men om det var en kvinna, jag kommer inte ihåg vem det var, men hon var ganska känd sångerska tror jag. Så var hon inne i en affär och så var det en som sa det, vad du lyser om dina ögon. Ja, så, det är ju inte konstigt sånt, för att Jesus bor här inne och han måste ju titta ut ibland. Ja. Alltså förstår du, det är ju meningen. Du och jag, vi är ljus här i världen. Det du har, det var ju som Bengt Wedermalm berättade här nu när han var här. Alltså när de här biffiga kararna som skulle skydda honom, så säger de, vi vill följa dig. Vi vill ha det du har. Ja, men det är ju Guds plan. Så att om du går igenom lidande och prövningar, det, vadå, det spelar ingen roll. Alltså det ska lysa om dig. Och därför så, alltså, jag känner på något sätt att jag har så mycket som jag inte får fram här. Men att du ska veta, det finns en seger för dig. Det är inte meningen att du ska ha det som du har haft hela livet. Det är inte meningen. Det är inte meningen att din ekonomi ska liksom alltid vara dålig. Det är inte meningen att du ska möta att det är en massa olyckor som händer dig hela tiden. Va? Det är inte meningen. Det är djävulska krafter som ligger bakom. Ja visst kan man råka ut för en olycka, visst, så, men om man bara gång på gång så kommer, och så är det det och så är det det och så negativa saker som händer dig hela tiden. Ja, men då ska du veta, det här är djävulskt. Det beror inte eller det beror på mig, för att jag tillåter djävulen att trakassera mig. Men det gör jag inte längre nu. Nu står jag emot honom. Jag är kallad till seger. Du ska älska din nästa som dig själv. Du är fantastisk. Det var du, Lotta, som... Det var Psaltaren 129, var det? Ja? 139. Psaltaren 139. Då tar vi det. Vad sa det nu? Jo, i 14:e versen. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Va? Gå hem och läs den versen. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Och du kanske är så att det är sant att du är underbar, att du är underbart skapad. Men din själ vill inte veta det ännu. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Så ska du leva. Alltså det, fattar ni? Alltså jag talar ju till mig också. Alltså fatta, vi måste fatta detta. Alltså det är en god Gud. Och han har all makt i himmelen och på jorden. Och är du frälst så har djävulen ingenting med dig att göra. Du kan sparka ut honom. Du kan driva ut den onda handen. Djävulen som är högsta hönset i ondskans andevärld. När du tror, ödmjukar dig och står honom emot, så ska han fly. Han ska fly. Fattar du alltså vilken makt du har i namnet Jesus? Så därför är det alltså, acceptera inte längre att du har det som du har det. Resa dig upp och säga, från och med nu, Herre, så är du Herre över allt i mitt liv, i mina känslor, min mun. Nu ska jag tala ditt ord. Jag ska tala dina löften. Alltså vilken väckelse det skulle bli. Om ni som lyssnar här nu, på här idag, och ni som lyssnar via nätet. Alltså, om vi allesammans reser oss upp och blir det som Gud hade tänkt. Alltså, då är du lätt som en plätt att förlåta sin broder eller syster. Hur ont de än har gjort dig. Och alltså, veta, det är meningen jag ska leva i seger. Att det ska inte, den ena olyckan efter den andra ska drabba mig. Nej, det ska inte vara så. För de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Ja. Ska jag nämna till sist här om sjukdomsandar. Ni kanske känner till den här berättelsen om den här kvinnan som i 18 år hade varit bunden utav en sjukdomsande som hon gick, så gjort att hon gick krokig hela tiden så här. Och ibland när Jesus drev ut onda andar så höjde han rösten och befaller dem i Jesu namn, eller han befaller dem, vi ska befalla i Jesu namn att de skulle lämna. och vad heter du? Sa Jesus ibland. Va? Men det är kvinnan, så sa han, la han henne på henne och botade han henne. Och så reste hon sig upp. Det var en sjukdomsande. Och Jesus började inte domdera, utan det här var ju en Abrahams dotter som hon var ju, alltså hon tillhör ju Guds rike. Frälst kunde hon inte vara, för ingen kunde vara frälst förrän Jesus hade dött på korset, men hon levde i liksom det här, visste att det skulle komma en frälsare. Och då var det bara Jesus. Så att en sjukdomsande, det är någonting som också driver ut, fast kanske inte med gap och skrik, för ibland så behöver man höja rösten när det gäller onda andar. Men det är bara liksom så här, försvinn i Jesu namn. Ja. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att den helige ande ska använda det som jag har sagt här till befrielse, till glädje, till kraft, till helande, till läkedom, till ande och själ och kropp. Lovat var ditt namn. Herre, håll efter predikan. Låt ditt ord få träffa var och en av oss. Det ord som vi behövde för att leva i den seger som du har tänkt för oss. Vi prisar och ärar och lovar dig. Amen. Amen. Kan vi sjunga någonting? Och är det någon som vill ha förbön, så är du välkommen fram här under lovsången.